Jag har ju misslyckats med saker så många gånger i mitt entreprenörskap. Men våga resa sig upp, våga ta den här... Jag är jättedålig på fighting, men en, vad ska jag säga, metaforisk käftsmäll och resa sig upp. Och inte vara rädd för kritik och så vidare. Gå upp, gå vidare. Alltså jag tycker ju att det är jättesvårt att passa in i någon sån här perfekt kvinnlig mall. Mm. För jag tycker att kvinnor kan... Du frågade tidigare också, vad är det som gör att kvinnor inte har i lika stor utsträckning ledande positioner? Jag tycker inte att kvinnor hjälper varandra. Punkt. Nej. Så är det. Och jag tycker det är löjligt att säga att ja, men vi kvinnor försöker lyfta varandra. Jag tycker inte att det är så. Mm. Det kan vara ett fruktansvärt elakt klimat där ute.
Ja, just det här med systerskapet är ett ämne som väcker många känslor. Och som ni vet har det kommit upp i podden många gånger. Just det här att det finns två olika upplevelser av det. Där vissa upplever att kvinnor varit deras absolut bästa stöttepelare. Och andra har den motsatta känslan. Jag får faktiskt ofta kommentarer och önskemål om att lyfta just den andra bilden i podden. Alltså den här bilden av att kvinnor dömer varandra hårdare, att vi jämför oss med varandra och kanske ibland sparkar lite neråt. Och Pingis Hadenius pratar mycket om den i sitt avsnitt. Om hennes upplevelser. Men det är också ett avsnitt om entreprenörskap. Att dra lärdomar av sina misstag och även hur vi kan få upp kvinnligt intresse för pengar. Sen kommer jag fortsätta be er om att ge podden det betyg som ni tycker att den förtjänar om ni lyssnar via podcaster-appen. Och i alla andra appar som finns där ute finns möjligheten att prenumerera. Gör gärna det, för det hjälper mig massor i arbetet med den här podden. Men jag hoppas att det är fint väder när det här avsnittet släpps. För då kan ni kanske njuta av det under en promenad i solen eller från hängmattan. Men oavsett väder kommer här en timme med Pingis Berg Hadenius. Så vi säger hej och varmt välkommen till Pingis Hadenius. Superkul att ha dig här.
Ja, men tack själv, Fanny. Superroligt.
Eller att få vara hos dig egentligen, för jag har ju cyklat hit idag. Så jag kom hit lite svettig, men jag har hunnit landa lite i alla fall.
Ja, du kan få en deodorant sen.
Ja, trevligt. Du behöver. Jag ska bara hem till hunden sen, så det är lugnt. Men du, superkul att vara här. Vi bokade ju det här för länge sedan. Mm. I november tror jag vi hade förra året.
Ja, det var det. Ja.
Bokade vi första intervjun.
Ja.
Och sen har vi fått skjuta på det. Två busy women.
Ja, verkligen. Och så kom corona och precis, det var lite knepigt vad man skulle ses. Men nu är vi här.
Nu är vi här. Mm. Äntligen. Superkul. Och vem är Pingis Hadenius? För att jag vet ju det. Och det är säkert många som gör det. Men jag tänker att du får berätta vem du är.
Om du tänker vem jag är, tänker du den professionella eller den privata?
Vi kan börja med den professionella.
Ja, det är faktiskt intressant. Jag kommer ihåg en person som jag har på Lövengrip spelat in en del material med. Hon sa att hon hade hört om mig att jag var hård och att hon skulle vara rädd för mig. Och sen tror jag någon gång faktiskt Isabella, som jag har varit bolagspartner med länge, hon hade också en förutfattad mening om att jag skulle vara hård och någon bitch. Sådär. Mm. Men i mitt professionella jag, så om man pratar sån här analys, om man är gul, blå, grön eller blå, så är jag väldigt gul och röd. Så att jag är väldigt bestämd och vet vad jag vill, har inget svårt för det. Men jag bryr mig väldigt mycket om människor och är väldigt social och tycker det är väldigt roligt med människor och relationer. Så att jag gillar ju försäljning väldigt mycket, affärsutveckling och den biten. Och tycker om att bygga upp kundrelationer och så. Så genom åren så har jag ju till exempel dragit in personalen i att man har en coach på jobbet. Jag tycker en personlig utveckling är väldigt viktigt. Rak och tydlig dialog. Men jag förstår såklart också att rak och tydlig dialog, att saker och ting inte är inlindat, det kan också upplevas som tufft.
Mm.
Så jag gillar ju därför när folk är väldigt raka och tydliga mot mig. Och det kan ju också då verka hårt. Men jag mår väldigt bra av klara och tydliga raka rör. Och då kan det ju också upplevas som att man vill vara snabb och effektiv. Jag har inte något stort behov av den här mysfaktorn så. Men det är bara för att jag älskar när det är tempo.
Mm. Men du är ju serieentreprenör, kallar man dig för, eller hur? Och civilekonom i grunden och journalist. Och...
Ja, precis.
Du har många strängar på din lyra.
Ja, jag blev väldigt, väldigt tidigt intresserad av ekonomi och pengar och på den banan också aktier. Så det var väldigt, när många av mina vänner var, ja, hade väldigt svårt att välja karriärväg och utbildning så var det solklart för mig att jag skulle läsa ekonomi. Och vilket jag gjorde och parallellt med det jobbade jag mycket i finansbranschen. Jag började ju som de flesta gör på liksom enklare sommarjobb mer med back office. Jag var på SCB och flera mindre kan man säga mäklarhus, fondkommissionärer och sen var jag aktieanalytiker. Och på den banan kom jag in på journalistiken. Mm. Och sen pluggade jag lite journalistik kvällstid och sen kom jag in på den banan länge.
Och så var du inom finans och skrev som journalist, va? Eller? Ja.
Jag började väl frilansa en väldigt bra väg in. Så första uppdragen var väl just för Stock Magazine, Unga Aktiesparare. Jag skrev där faktiskt nyligen, vilket var kul. Det är en väldigt bra organisation. Och sen så blev det allt ifrån liksom, Svensk Damtidning och på L. Men mitt första heltidsjobb var ju på Reuters och som då är bevakade börs och finans, framförallt bank och även retail och hela private equity-sektorn. Det var superspännande. Och sen på min fritid så var jag skönhetsredaktör på tidningen Stureplan.
Ja, du ser. Det är verkligen en sån blandning, för att finansbranschen är ju väldigt mansdominerad fortfarande. Och vad kommer det här liksom intresset för aktier och sådär? För det tänker jag, alltså ekonomi och pengar generellt. För att vi säger ju att kvinnor generellt liksom inte har det intresse, eller förstår du hur kommer det sig att det blev så?
Ja, men det är två olika saker. Om man börjar med var intresset kommer ifrån så har väl jag ofta sagt att just det finns, man ser livet som en stol och olika ben och hur man kan få trygghet i livet. Så är pengar den av de delarna som man faktiskt kan kontrollera. Mm. Du kan inte fullt ut kontrollera din hälsa, dina relationer kanske och generellt vad som händer i livet. Sen har vi självklart det här mantra att man kan leva efter att man liksom styr sina tankar, sitt undermedvetna dit man vill. Så är det absolut. Men pengar upplever jag är någonting som man faktiskt kan styra väldigt konkret över. Och har man kontroll och en härlig, bra, sund relation med pengar och ekonomi, ja, då är man mycket, mycket tryggare. Så man behöver liksom inte ägna all sin tid åt pengar. Men det är en trygghet som man köper sig då. Vilket jag tycker gör det väldigt fascinerande. Och jag blev tidigt intresserad av det, för jag förstod ju också hur viktigt det var för välmåendet i ditt liv. Jag tror det var vid något tillfälle mina föräldrar hade åkt till landet, skulle ta upp båten och min syster skulle klippa sig, min stora syster. Mm. Mamma och pappa hade glömt gärna pengar och då var några timmar bort. Och då var hon 9 tror jag, eller om jag var 9. Hon 12. Hur som helst så sa jag när hon ringde till mamma och pappa, du kan låna pengar av mig. Och vi bodde också utomlands. Jag förstod hur den svenska kronan hade fallit i värde mot dollarn och att mina föräldrar som hade lön i svenska kronor var stressade. Så jag förstod tidigt värdet av pengar, pengars värde och blev intresserad. Och som barn så har man ju inte massa skrupler och bagage. Man är ju nyfiken och dras till det som man naturligt blir nyfiken av. Och mina föräldrar tillät mig att få vara nyfiken och göra det jag ville. Och då började jag fråga min pappa om aktier. Vad håller du på med och vad är det här? Och så började han lära mig. Och han höll ju på med det här med aktiehandel som sin hobby. Och sen var min morbror jobbade i finansbranschen. Mm. Så att de var väldigt viktiga för mig där. Och det viktiga där var ju att de inte gjorde någon skillnad med mig för att jag var kvinna. Utan min pappa såg att jag var intresserad, min morbror, och då sa de, bjöd de in mig. Så hade jag varit kille hade det varit samma sak. Och därför har det här också med att jobba med män, det är nästan lättare för mig. För jag tycker att i högre utsträckning är det mer raka rör. Mm. Man kan få en hård käftsmäll, säger jag. Menar, i finansbranschen när jag var där och även när jag pluggade i vissa sådana här börsrum som man var med i, var det ju väldigt grabbigt. Mm. Men det handlar om att inte bli offer för det heller. Jag har aldrig dragit på mig offerkoftan då. Har någon gett mig en liksom, ja, men riktig som MeToo-kommentar, då har jag sagt ifrån. Och det har jag också fått med mig hemifrån. Mm. Liksom, att jag har lärt mig liksom att man respekterar alla människor på samma sätt. Mm. Så blir man ogint behandlad, då säger man ifrån.
Mm. Kan du komma på någon så här kommentar du har fått eller någon situation där det hände att du fick en sån MeToo-kommentar och hur du tacklade det?
Ja, men det var väl till exempel en arbetsplats som jag verkligen uppskattade. Det var ju då på en fondkommission där jag var analytiker, och då var en av de andra äldre analytikerna som fick många av de andra kvinnorna att gråta. Mm. Och de var superkompetenta, säkert 20 år äldre än jag. Och den här mannen sa till mig att jag kunde väl koka kaffe. Mm. Jag tror det var min första vecka på jobbet. Och jag svarade bara lugnt och trevligt, det kan du nog göra själv. Mm. Det var ju inte min uppgift. Och han blev så paff, minns jag, också så här 2 meter lång, att jag besvarade det. Och heller inte så där, det kan du väl göra själv. Utan väldigt lugnt, det kan du nog göra själv om du vill ha kaffe. Uh-huh. Liksom, det är inte min uppgift så. Liksom. Tydligt bara, för vi var ju samma team, även om jag var junior. Och sen gjorde han aldrig någonting otrevligt mot mig efter det.
Mm.
Jag upplevde att jag fick respekt där och då.
Mm.
Det var också en sån person som njöt av att trycka ner andra. Han gjorde det väldigt friskt till höger och vänster. Och så var det då folk som skulle ge igen på honom. Och det där var ganska komisk teater att följa. Men det var samma sak, jag jobbade inom skönhetsbranschen sen. Och upplevde också att det var väldigt mycket backstabbing och bråk, både som var öppna och dolda.
Mm.
Och jag har aldrig dragits in i sådana saker. Jag har varit den som har stått vid sidan av. Även i skolan var jag den här personen som sa ifrån när jag tyckte att folk inte var schyssta. Jag kommer ihåg att jag blev utsatt för liksom hot av killar att de skulle slå mig och skicka sina kusiner på en, och jag bara stod emot. Jag tycker att man ska vara schysst, och det ska inte spela roll om man är man eller kvinna eller ung eller äldre.
Nej.
Man ska bemöta alla människor man möter på samma sätt.
Ja, för du har sagt att din pappa satte liksom aldrig dig i något fack för att du var tjej när Nej. Du var liten. Vad tänker du att vi sätter tjejer i för fack?
Nej, men det kan ju handla om det här att det kan vara det där med lilla gumman, det ska inte du bry dig om. Och sen är det klart att det också handlar jättemycket om, man pratar ju om att är man kvinna så får man väldigt mycket av självkänslan, att hur man stärker den av sin pappa och självförtroendet av sin mamma och tvärtom då om man är pojke. Och det är klart att det, för mig var det ju minst lika viktigt också att se hur mina föräldrar, hur min pappa var mot min mamma. Min mamma har ju också en extremt hög utbildning, har doktorerat, och samtidigt som vi 3 syskon, hon har också gjort en chefskarriär. Så det var ju också viktigt för mig, inte, man säger ju ofta att barn gör som man gör, inte som man säger, också hur de faktiskt levde. Och mina föräldrar var tillsammans hela livet. Så den biten är ju också viktig. Att säga att min pappa inte hade respekterat min mamma. Eller det kan vara tvärtom också. Så är det ju väldigt viktigt hur föräldrarna är emot varandra. Inte bara hur de behandlar barnen. För som barn så, ja, man uppmärksammar ju väldigt mycket omkring en.
Mm.
Sen så var också kring det här med pengar, var min mormor och farmor väldigt viktiga. De var väldigt inspirerande i det här med hur man hushållar och sparar med pengar. Och min mormor, som båda var hemmafruar, men min mormor tog en del, vad ska man kalla för det, konsultuppdrag och hjälpte folk med sina deklarationer.
Mm.
Och de lärde mig också det här med respekten och värdet av pengar och vilken frihet det ger att ha sparade pengar.
Mm.
Så det finns i min ryggrad väldigt starkt. Det var egentligen det första bolaget jag och Isabella startade, det här Ekonomista. Det var ju att på ett positivt sätt entusiasmera kvinnor att ta makten över sin ekonomi för att det ger frihet och ett rikare liv.
Mm. Hur gör man det då?
Du menar hur
man entusiasmerar man kvinnor? För det finns ju kvinnor som liksom sitter fast i dåliga relationer och så, för de kan inte lämna för att de är så beroende av sina män, till och med liksom elaka relationer, om man ska kalla.
Ja, och det är ju nästan en form av, eller det finns ju en sån typ av misshandel. Män som tvingar kvinnan i sin relation att till exempel ta snabblån, blankolån och så vidare, så man är fast, tvingar dem att skriva under och sånt där. Det är ju helt fruktansvärt. Det behöver inte vara på den dåliga nivån. Det finns ju olika sätt, givetvis. Mm. Jag tror att det handlar initialt om att stärka både sitt självförtroende och sin självkänsla.
Mm.
Nu har vi inget långt program om det, men där finns det ju väldigt många sätt att ta till. Jag har själv gått jättemycket i terapi, och det är väl en väg som jag verkligen kan rekommendera alla.
Mm.
Att det handlar väldigt mycket om, vad är det för tankar som pågår i mitt huvud?
Mm.
Är jag positiv eller negativ mot mig själv? Vad har jag för självbild? Och det kan handla om att få ett positivt beteende med pengar eller med sin kropp eller vad det än är. Pengar är ju en del av livet. Men om man är stabil i grunden, så är det viktigaste, tycker jag, det är att se över sina utgifter så att man börjar spara. Om man bara jagar intäkter, så är det ganska svårt att bara på den vägen komma igång och få en bra och sund ekonomi.
Mm.
Jag kan ta som ett exempel om man lever på ganska lite pengar när man är student till exempel. Att försöka behålla det sättet att konsumera sen när man får ett riktigt jobb eller startar eget. Men jag tycker att det handlar om att tänka på det här med tryggheten. Och att man också ska se över sitt eget hus. Och då menar jag liksom inte att man inte ska ha delad ekonomi och sånt där. Men att det är en skön känsla att spara en liten del. Och känna att man sparar till sig själv eller till någonting i framtiden. Och har den här tryggheten i bufferten. Att det är precis som feel good av träning. Det är en positiv sak att ha i sitt vardagliga beteende. Mm. Att alltid spara lite. Så att se det med en annan metafor. Inte som någonting tråkigt man avsätter på ett konto. Utan framtida möjligheter. Och att det är någonting man sparar. Och man bor en spargris. Att man stoppar tillbaka. Liksom lägger liksom tillbaka guld i munnen. Ungefär. Att man kan visualisera den känslan också.
Vad tror du det beror på att vi inte har haft det intresset? Att vi inte har lika mycket kvinnor som investerar i aktier och som... Vad tror du att det kommer ifrån? Har du funderat något på det?
Ja, delvis så är det klart att vi har ju inte ämnet privatekonomi i grundskolan. Nej. Det är väl någonting som jag tycker skulle vara otroligt bra om vi fick också ett privatekonomiskt körkort på något sätt. Vi ska lära oss att skriva och räkna och läsa. Men vi skulle behöva det här ämnet i grundskolan. Det tror jag absolut. Så att det utbildning handlar om är ju att ge alla människor lika förutsättningar. Sen kan vi göra olika val utefter det. Har vi alla samma förutsättningar att vi kan skriva, räkna och läsa? Ja, då har vi samma förutsättningar. Sen vad vi sen väljer att läsa. Så det börjar i grundskolan. Och då borde ju kvinnor verkligen kunna ta för sig. För vi visar ju sig statistiskt har högre utbildning och vi stannar längre inom utbildning. Så att det tror jag att det börjar där och då. Men sen så krävs det förebilder, det krävs forum där vi pratar om det här. Och det är väl det som, nu är det många år sedan jag pluggade på universitetet, men jag var ju med i de motsvarande börsrum både i Uppsala och Lunds universitet. Och det var ju väldigt lite andra kvinnor, så man måste våga sig in också. Och sen finns det ju många forum enbart för kvinnor också, men jag tycker det är positivt om man kan blanda män och kvinnor också.
Och det är ju som du säger, kvinnor presterar ju bättre i skolan, vi har högre betyg. I machokulturen så finns det ju en antipluggkultur. Så vad tror du att det beror på att vi har så lite få kvinnor på ledande positioner då? Alltså vad är det du tror händer på vägen?
Nej, vi var inne lite på det här tidigare. Jag kan ju inte säga att jag har ett svar som är rätt så att säga. Men min tes, det är ju att det börjar väldigt mycket i hur jag mår. Om jag är i trygghet och inte sätter på mig den här offerkoftan. Att jag är värd det här och det här. Alltså det här med hur jag ser på mig själv och mitt värde. Min självkänsla. Att det börjar där att ta för sig. Och jag märker särskilt under de här åren när jag har byggt upp Löwengrip Beauty. Att när man sitter i anställningsintervjuer, för vi har anställt människor i alla åldrar och både män och kvinnor, att kvinnor tar inte för sig lika mycket. Ni får ursäkta killar att jag säger det här, men kvinnorna kan till stor del vara mer ambitiösa och inte vara lika på sig när det gäller löner och förmåner och så vidare. Där måste man, det är någonting man behöver öva på.
Hur gör man det då?
Ja, men det handlar om att se sitt värde. Öva på självkänslan. Och det är någonting jag själv har gjort. Och jag tror också att jag har inspirerats mycket av att under perioder av min uppväxt bo i USA. Där man är framåt, man är orädd. Jag har ju misslyckats med saker så många gånger i mitt entreprenörskap. Men våga resa sig upp, våga ta den här... Jag är jättedålig på fighting, men en, vad ska jag säga, metaforisk käftsmäll och resa sig upp. Och inte vara rädd för kritik och så vidare. Gå upp, gå vidare.
Men jag tänker, vad har du för misslyckanden i bagaget? Kan du nämna någon så här riktig fucka? För det tycker jag är så viktigt att prata om. För att när det kommer till liksom entreprenörskap och egenföretagare, så där, då målar vi ofta upp det som att det är en så här dröm. Och man är så framgångsrik. Men det finns ju så sjukt mycket bakom där som jag tycker man ska prata mer om.
Ja, jag vet inte var jag ska börja. Jag kommer ihåg för några år sedan gjorde jag en föreläsningsturné i 2 säsonger som hette just Misstagens mästare. Så den kan man ju alltid gå tillbaka till och titta på nätet om man vill förkovra sig alla mina misstag. Det är ju tyvärr så, man gör ju misstag varje dag. Jag tror att det till att börja med handlar om hur man ser på misstagen att när de sker, om det är på lång eller kort sikt. Att man, och det är också väldigt viktigt som ledare. att när ens teammedlemmar gör misstag, hur man hanterar dem så att det inte handlar om att man blir syndabockar och gör folk rädda, utan att man får se det som att man lägger det på utbildningskontot, men att det är väldigt tydligt, det här gick snett, hur lär vi oss så att det inte händer igen, och hur går vi vidare? Och väldigt ofta i den gruppdynamiken tycker jag att man kommer bättre ur det, för att det riktas så mycket energi till lösningen istället för att hitta en syndabock. Men du nämnde ju tidigt i programmet att jag är serieentreprenör, och jag kan väl säga att man lyfter ofta upp det ordet i väldigt positiv bemärkelse. Mm. Man gör många saker, många strängar på sin lyra. Jag kan väl uppleva att min utmaning ibland är just fokus. För att som entreprenör kan man, jag säger inte att alla är så, väldigt lätt vilja dras in i alla möjligheter. Och det kan väldigt lätt bli väldigt många projekt och många bolag.
Mm.
Och det var väl det som jag skulle säga 2019 var inte bra. För många bolag, för många engagemang, för att ta ett enkelt exempel. Och då när det börjar brinna blir problem, och det börjar brinna på flera ställen, då kan man inte komma bra ur det. Och sen också en annan sak som jag har reflekterat mycket över, det är det här med hur positivt är det med tillväxt.
Mm.
Är det verkligen det viktigaste målet? Ska man istället försöka hålla en liten organisation som inte behöver växa så mycket och bara fokusera på lönsamhet istället? Vi har ju också ett samhälle som är väldigt styrt av företagsvärderingar, tillväxt, tillväxt, tillväxt. Vi har många företag som har helt absurda värderingar, och man kan ställa sig frågan, kommer de här bolagen någonsin att bli lönsamma?
Mm.
För mig är det här med lönsamhet ändå viktigt. Då tar vi exemplet Löwengrip Beauty som omsättningsmässigt omsatte ungefär 100 miljoner och bit över det i konsumentvärde. Under alla år där var vi lönsamma, och det var väldigt viktigt. Men lite också utmaningen där var ju att jag och Isabella som byggde upp många bolag, vi hade liksom för mycket. Och när det går bra blir det väldigt lätt att man tänker, vi drar igång en verksamhet till, man blir intagen i någonting. Men man har ju bara en viss tid. Och ingen blir hellre bra antingen som allkonstnär eller någon form av dygnet runt arbetande. Det här med återhämtning är jätteviktigt för att prestera bra.
Ja, för när man har för många puckar eller vad säger man, bollar i luften, då blir det svårt att göra alla bra, tänker jag.
Och det är därför jag säger att det finns ingen bra allkonstnär, så man måste också vara jätteviktig med sig själv. Om man har en ren startup så är det klart att man från början, tycker jag i alla fall, är bra att man är insatt i allting lite grann, så man också vet vad det innebär när man också ska anställa människor. Men sen om man ska ha kontroll på allting i detalj, då går det ju inte att växa. Och försöker man göra det då, ja, då kanske man bränner ut sig själv eller teamet. Så att ju mer fokus man kan ha, desto bättre. Men det är svårt. Mm. För det kan ju vara väldigt mycket roliga saker som lockar hela tiden.
Mm.
Och uppstarten av nya projekt, bolag, är oftast väldigt rolig. Och då är det lätt att dras in i det.
Mm.
Så man måste vara hård mot sig själv. Och det är inte alltid heller lätt att vara sin egen ledare.
Mm. Nej, och jag tänker på en sak som du har sagt innan. För du sa tidigare, använder du ordet ledare och att liksom ha en gruppdynamik och så vidare. Och ni tog ju in en extern vd, eller hur?
Ja, vi har haft en kvinna som heter Jeanette som var vice vd. Ah. Som var min chef på L'Oréal. Ja,
för det var något som du... Ja, okej. Okay. För det var något du sa i en annan podd.
Mm.
Att du tog in henne för att hon var mer en ledare och du är mer en affärsutvecklare.
Ja, nej, men det tycker jag har varit en väldigt bra sak. I Löwengrip har vi haft både Jeanette och en kvinna som heter Gunilla.
Mm.
Och de har ju båda väldigt lång ledarerfarenhet.
Mm.
Och det har ju skapat väldigt trygghet.
Mm.
För att många saker kan man ju studera sig till, men erfarenhet går ju inte att studera eller köpa. Så att det har varit väldigt bra för oss med liksom seniora ledare som har väldigt mycket med sig i bagaget.
Mm.
För de blir väldigt mycket lugnare när det kommer en storm. Men de har varit med om det tidigare. Och det har varit väldigt bra när vi också haft många yngre medarbetare. Mm. Där är det oftast lätt att bli orolig.
Ja, för vad är skillnaden för dig där att ta in en bra ledare och sen är du bra på affärsutveckling? Alltså du är säkert en bra ledare också, tänker jag. Men du har ändå tagit in den kompetensen för att du har känt att du har behövt den, eller ni?
Ja, men det är ju också sådär, tanken också är ju att, som vi var inne på tidigare, om man ska växa så dygnet tar ett visst antal timmar, och ett visst antal timmar måste man sova, återhämta sig om det är träning och så vidare.
Verkligen.
Ja. Nej, men där har jag nog alltid varit väldigt tydlig med att den här entreprenören som så kallat dygnar och äter knäckebröd eller vad det nu än är, det funkar inte i längden. När det gällde Löwengrip där vi påbörjade liksom en exportresa, där reste jag ju varje vecka, och då funkar det inte att försöka lite halvdant vara en närvarande operativ ledare och samtidigt hålla på med kunder och affärsutveckling i massor av länder, då blir man toksplittrad. Och det är en omöjlig ekvation att vare sig prestera eller vara bra och skapa någon form av bra daglig vardag för medarbetarna. Det kanske skulle funka bättre nu i coronatider liksom, när alla sitter online bara.
Man inte träffas, man ses alls. Inte.
Nej, kan man sitta var som helst.
Har ni det likadant här? Eller? Ja, det är ganska tomt här idag.
Ja, det är väldigt lite personer. Jag är mest här om det känns viktigt med vissa möten och sen om vi har liksom någon form av contentproduktion.
Men vi ska backa bandet lite igen. För det jag gillar med mina samtal, att det blir lite så här och var hela tiden. Men jag har en tråd i mitt huvud här som jag vill ta upp med dig. För du sa precis i början när du skulle beskriva dig själv. Så sa du att många, Isabella och andra som skulle jobba med dig, att de hade en uppfattning av att du var en bitch. Vad tror du att det kommer från? Jag vet att du pratade om rak kommunikation och sådär, men jag vill
ändå... Jag har nog aldrig varit så tjejig. Så.
Och vad är tjejig?
Ja, det är väl just det här att jag är sämst på det här med... Det kommer säkert många hugga åt mig, men jag förstår nog ibland inte de här psykologiska spelen som kvinnor kan ha. Att de är trevliga och sen hugger någon i ryggen och väldigt inlindade saker. Jag är väldigt rätt på rakt fram. Och det är ju väldigt roligt med min man. För han har ju en lång bakgrund inom militären, officer. Så han är ju väldigt tydlig. Och många skrattar åt det ibland. För det låter som att han ger mig order. Men jag älskar den tydligheten. Och jag tycker att det är fantastiskt. För att det inte är några frågetecken oss emellan. Men folk runt omkring kan ju tycka att det där låter hårt ibland. För vi kan ha ett sånt tonläge också. För att allt ska vara så tydligt. Så det är en sån här superrak kommunikation. Det är väl just att det inte är inlindat.
Nej. Och det är därför jag tror att folk uppfattar dig som en
bitch. Alltså, jag har väldigt svårt att sitta inne med saker som jag tycker.
För det är ganska vanligt att vi klär på kvinnor de epiteten. Alltså en man hade du inte sagt det om, tänker jag. Vad tror du att det beror på?
Jag är inte jättebra på det med manligt och kvinnligt. Men jag upplever att män är ibland... Och liksom, då är det den här liksom käftsmällen. Eller krokben och liksom pang på. Du är jag sur på. Kvinnor gör ju oftast mer, tycker jag, inlindat. Eller någon form av lite otydlig backstabbing. Det är mer psykisk terror. Och den gillar inte jag.
Nej.
Jag klarar inte av att vara i såna miljöer allt för länge. Då tackar jag för mig och går.
Har det varit en sån?
Ja, men jag kommer ju ihåg tidigt att det fanns sånt i skolan. Jag kommer ihåg att det var ett sånt där skifte någon gång i mellanstadiet. Och jag och en tjej, kompis, liksom, vi sa ifrån mot den tjejen som försökte ta en maktposition kring det med att hoppa hopprep och så. Att jag kände redan då att det här är ju inte okej. Jag kände på något vis hur tjejerna i klassen liksom kuvade huvudet. Du pratade om hållning tidigare. Man kände att rent fysiskt drog folk ihop sig och blev rädda istället för att man sprang ut och var glad. Nu är det rast. Så jag kände nog av det där tidigt. Och det har varit jätteviktigt för mig det här att ta in... Vi har jobbat med en coach som heter Helena i massor av år. Med teamet. Just för att jag tycker det här med personlig utveckling är så viktigt. Fysisk träning, alltså jogga, styrketräna, vad man nu vill. Det lägger jag alltid in notoriskt i mitt schema och hoppar aldrig över. Men det är lika viktigt att tänka på hjärnan och reflektera. Om man gör det med en coach eller man gör det digitalt eller man gör det på sitt eget sätt. Reflektionspromenader eller om man ringer en vän eller vad man nu än gör.
Anledningen till att jag tycker det här är så himla intressant. Därför att jag gick ut med en undersökning till massa kvinnor, 1000 kvinnor svara. Var på många skrev att de förminskar sig själva. Och sen ställde jag en fråga på Instagram efter det till mina följare på Instagram. Det blir en lång story här. Där jag ställde samma fråga. Upplever ni att ni förminskar er själva och varför gör ni det? Och då fick ju jag jättemycket kommentarer om att de gör det. De skriver anteckningar till sig själva på möten för att vara tysta. Du vet, håller inne åsikter för att inte få höra att man är en bitch. För att inte få höra att man är för mycket och sådär. Och det är ju jättehemskt. Men vad tänker du om det?
Alltså jag tycker ju att det är jättesvårt att passa in i någon sån här perfekt kvinnlig mall. För jag tycker att kvinnor kan... Du frågade tidigare också, vad är det som gör att kvinnor inte har i lika stor utsträckning ledande positioner? Jag tycker inte att kvinnor hjälper varandra. Punkt. Så är det. Och jag tycker det är löjligt att säga att ja, men vi kvinnor försöker lyfta varandra. Jag tycker inte att det är så. Det kan vara ett fruktansvärt elakt klimat där ute. Och jag har aldrig gjort så mot en annan kvinna. Att liksom smussla i kulisserna istället för att säga det rakt ut. Eller att folk håller på med det på nätet och skriver elaka kommentarer. Då tycker jag att konfrontera den personen som det rör direkt. Och det är tufft att göra. Men jag undrar ibland själv varför kvinnor krigar verbalt så mycket med varandra på väldigt oschyssta sätt.
Mm.
Vad ska det leda till? Vad vill man? Varför vill man hålla på och mobba? Och man kan skapa så oerhört mycket dålig energi av det. Och jag tror inte att man mår bra av det själv heller.
Nej.
Det här att ge och stärka och styrka andra och hjälpa andra, det är ju någonting som ger så otroligt mycket energi tillbaka till en själv. Men man märker ju att väldigt många människor lägger en massa energi på bara att göra andra människor illa.
Mm.
Och det har jag svårt att förstå mig på. Men jag antar att den människan själv inte mår så bra.
Men det känns ju som att du ändå på något sätt har en personlig upplevelse av det här. Eftersom du går nästan lite igång på att prata om det, eller går igång med
det. Ja, men det är väl för att den här frågan väldigt ofta återkommer kring jämlikhet till höger och vänster. Och man får frågan. Sen talar ju statistiken sitt tydliga svar också.
Mm.
Det finns väl också, om man går tillbaka till frågan också kring varför kvinnor inte i lika stor utsträckning har ledande positioner som män. Det handlar ju också, tror jag också, på att man har svårt att kombinera det med att få barn.
Mm.
För då lägger man väldigt mycket tid och energi på familjen och man gör väldigt mycket dolt arbete hemma och tar ett ansvar. Det är sånt som jag själv, i och med att jag i min relation med min man David, vi har en så rakt dialog, så jag upplever att vi liksom alltid har kunnat prata om det här, de här tydliga och otydliga ansvaren och vad det innebär i tid, vad det innebär i tankeverksamhet. Och det måste kvinnor också bli medvetna om, att till exempel bildar man familj, man måste ha koll på allt man gör. Och sen så att säga, on top av det så ska man vara en god vän. Kanske då ta hand om mor och svärföräldrar. Och vi pratar jättemycket om det hemma. Hur olika män och kvinnor i det här osynliga ansvarstagandet. Det kan vara det som man känner att man som kvinna ska ha som ansvar mot sina svärföräldrar eller någon annan släkting eller ens gemensamma vänner. De här tackkorten som kanske ska skrivas. Jag har sett det nu under våren, alla bröllop vi har varit på. Vem är det som skickar ut det här tackkortet? Jo, jag ser ju att det är kvinnan som har skrivit det liksom när det väl kommer.
Mm.
Vi måste bli uppmärksamma sådana saker. Och då, det går inte att göra en ledarkarriär om man sitter med ett jobb hemma och sen sitt liksom egna jobb med att hinna med träning och vänner och allting. Då tar man ju koll på sig själv. Och det är väl därför vi också ser att kvinnor i högre utsträckning går in i väggen.
Mm. Hur har du själv löst det där då? Alltså rak kommunikation, säger du, med din man. För ditt barn, hur gammal är...
Hon är 8 månader.
Ja, och du är ju igång och jobbar liksom och...
Ja, jag skulle nog gärna vara mer ledig tid med henne. Men jag försöker så gott jag kan och jag älskar varje minut som jag är med henne. Så det är helt fantastiskt att bli mamma. Men det handlar om att jag är öppen, jag biter inte ihop och gör saker. Utan jag tar upp den här dialogen med min man hela tiden. Vi har en dialog kring det hela tiden. Och när jag känner att här är en sak som han inte ser, för han gör jättemycket, så vi tycker jag absolut har en jämlik relation.
Ja.
Men när det är någonting där jag upplever att här är någonting som jag upplever behöver göras som du inte ser, då bollar jag upp det. Och så har vi en diskussion kring det. Men det handlar om att då inte gå in och säga det här har jag fått göra. Och direkt skuldbelägga den andra. Det vill säga, jag tar inte på mig offerkoftan. Utan jag är fortfarande i trygghet och jag säger liksom, här är en sak som behöver göras. Nu synliggör vi den. Hur ska vi dela på den här uppgiften? För jag upplever att jag har 2 uppgifter här. Så vi gör liksom tydliga uppdelningar och pratar om det här. Och ibland kan vi ju känna att vi har alltid så himla många grejer som ska liksom upphandlas. Det kan vara allt ifrån liksom, hur ska vi få till den här familjemiddagen till någon bokning eller vad som helst. Men jag tycker ändå att det funkar. Och jag tror att många kvinnor byter ihop och gör saker. Så kommunikation är det bästa vi har. Man måste våga kommunicera. Och det är inte alltid lätt, det vet jag.
Nej, mycket är ju kopplat till liksom strukturer och normer. Och liksom hur det alltid har varit. Och vad som förväntas av oss kvinnor, tänker jag.
Och du är inne på någonting där. Vad förväntas av oss? Ja. Man måste se på hur mycket tid har jag på en vecka? Hur ser ett dygn ut?
Mm.
Och för mig så är det ju det här klassiska uttrycket, something's gotta give.
Mm.
Att jag kanske måste sova 6-8 timmar per natt. Vill jag träna en timme? Det går inte att ha ett liv som en robot vecka ut och vecka in.
Nej.
Utan jag måste till exempel ha en dag på helgen utan någonting bokat. Jag skulle kunna från morgon till kväll ha bokat in med vänner och så vidare. Men det funkar inte för mig, för då vaknar inte jag lugn.
Mm.
Utan jag vill kunna vakna särskilt på lördagar utan att nu ska vi iväg på det här, jag ska börja packa vagnen och bilen och bla bla bla.
Mm.
Spontanitet behöver jag vara för att inte gå in i stress. Läge. Mm. Så man måste ju också det här lära känna sig själv.
Ja, men precis.
Var går min spärr?
Mm.
Hur mycket egen tid behöver jag? Eller hur packat schema mår jag bra utav? Och styra det därefter.
Mm.
Jag tror kanske att kvinnor kan lägga mer social press på sig själva också.
Mm.
Att man ska hinna med, att det kan ta mycket energi, vissa vänskapsrelationer. Jag säger inte att det är så för alla, men det kan... Särskilt kanske under de här småbarnsåren. Att man ska vara allt och överallt. Och till slut så har man ingen tid för sig själv. Och då börjar man må dåligt. Det kan påverka relationen man eventuellt lever i negativt.
Mm.
Och det kan också leva att man inte orkar klara av att prestera på jobbet. Eller bli stressad där. Och så är det då in i väggen.
Och där har ju sociala medier en jätteinverkan, mm. tänker jag. Hur vi målar upp våra liv. Ja. Och hur tänker du där? För du har ju ändå mycket följare på...
Ja, och det är klart att tack och lov kan jag väl någonstans känna. Jag har inte dragits in så mycket. Ibland har jag väl undrat hur Isabella har orkat.
Mm.
Liksom, för hon blir ju omskriven och folk tycker och tänker om henne hela tiden. Hur orkar man? Och därför har väl jag försökt väldigt mycket att hålla mig mer i bakgrunden. För jag är inte intresserad. Jag vill åstadkomma en väldig massa saker. Som att kvinnor lär sig mer om ekonomi och använder det på ett sunt sätt. Och bolagen vi har byggt, Lövengrip och Flätter och allting.
Mm.
Men det är väldigt viktigt och som sagt att få fler kvinnor att driva och starta eget eller göra sin drömkarriär. Men jag har ju ingen lust att vara ute och liksom fightas för mycket i sociala medier. Jag har aldrig tyckt det varit kul med alla de här dreven som pågår mellan kvinnor emellan. Och det här att vissa stora profiler hoppar på en annan.
Mm.
Det gör väl knappast män. Jag förstår inte att vi inte lär oss där. Att det här är ju bara patetiskt liksom.
Har vi inte håll slutat varandra... lite med det? Var inte det värre förut?
Jo, jag hoppas det. Men liksom, hjälp varandra istället. Och är det rejäl kritik man vill framföra till någon, ja men gå till den personen direkt.
Mm.
Skriv det inte på en social vägg någonstans liksom.
Nej.
Gå till den det berör om du faktiskt vill få någon skillnad.
Mm. Men hur gör du för att lyfta kvinnor då, tänker du? För om din upplevelse är att vi liksom slår ner på varandra lite.
Jag försöker väl hjälpa till så mycket jag kan.
Mm.
Så att liksom om jag hade förmånen att inte jobba alls, då skulle jag lägga all min tid till att vara mentor.
Mm.
Så det försöker jag väl vara i det lilla jag kan. Väldigt ofta kanske när jag får frågan att engagera mig på styrelsevå i något bolag och driva en kvinna så... Har jag inte tid med det, men då brukar jag säga liksom att ring när du behöver mig.
Mm.
Och att jag försöker hjälpa till. Det finns alltid något kort tillfälle man kan hjälpa någon på telefon. Så det har jag gjort mycket utav och gör. Alla möjliga olika nivåer. Det är väl många som kanske vill prata med mig, ta kontakt via Instagram vanligt och så vidare. Så det försöker jag göra den mån jag kan.
Mm.
Men sen så försöker jag väl visa med gott exempel. Jag är öppen också med det här att man har utmaningar i sitt liv. Man måste säga nej till mycket för att man ska må bra. Man behöver leva efter good enough. Jag är absolut inte något perfekt exempel på en sån här robotkvinna som är överkapabel. Jag har många sådana vänner. Jag skulle aldrig orka ha det tempot.
Nej.
Så jag försöker väl också visa på good enough för att ha en hög lägsta nivå i vardagen. Men jag är nog också ganska ointressant. Alltså det finns nog väldigt många mer spännande profiler om någon vill liksom uppvigla till något.
Ja.
Någonting. Så. Nej men det är väl det. Jag har väl också varit ute och föreläst mycket. Jag gjorde någon sån här stor sparföreläsning i höstas. Precis innan jag fick barn. Det var jättemånga som var med på den. Så det var kul också. Så många, många bäckar små. Men sen så är ju jag en sån här riktig nätverksmänniska. Så att jag upplever att jag är väldigt generös med att dela med mig och hjälpa folk med mitt kontaktnät. Sätta ihop folk. Jag gör väldigt mycket utav.
Mm.
Och det ger väldigt mycket fin energi tillbaka till mig också. Det är en otrolig lycka att se hur två andra eller flera människor, vilken dynamik som uppstår när man sätter ihop människor som kan göra något spännande tillsammans.
Ja, det gjorde du för mig innan vi ens hade träffats.
Ja, det kanske precis. Gjorde det. Med Per, ja.
Ja, precis. Ja. Så du är ju en nätverkare av rang. Och där säger vi ju generellt att kvinnor har svårare att nätverka.
Jag har ju varit väldigt orädd att ta kontakter. Ja. Jag tror att jag lärde mig det när jag var liten. Någon av skolbytena i USA. Att jag sa till mig själv, jag måste gå fram till någon på skolgården. Mm. Eller jag hade två val, sa jag. Antingen så går jag inte fram till vilken random person som helst och frågar om jag får umgås med den här personen på lunchen eller hänga med. Mm. Och gör jag inte det idag så kommer jag säkert inte våga göra imorgon. Den här spärren kommer att höjas. Tröskeln kommer att höjas.
Mm.
Och vad är det värsta som kan hända? Jag kan få ett nej. Och kommer jag dö av det här? Nej. Så jag gick bara fram till någon som stod nära som jag tänkte. Den här personen är säkert trevlig.
Mm.
Och det gick bra. Mm. Och det har gjort att jag har haft väldigt lätt för att bara ta kontakt. Och sen inte så stor grej man får ett nej. Det var en jättestor grej, kom ihåg för mig, när jag fick möjlighet för första gången att träffa min stora förebild Erik Penser. Jag var så nervös så att jag skakade så mycket. Men jag är så, jag vill verkligen säga mig själv en klapp på axeln att jag vågade det. För det har ju gjort att jag vågat ta kontakt med så många fler.
Mm. Ja, du bara skrev till honom eller?
Jag tror att jag ringde till banken, det här är jättemånga år sedan. Jag kommer ihåg att jag höll väl på, jag kommer fortfarande ihåg att jag gick på Riddargatan, minns jag. När det ringde på dolt nummer på min telefon när jag svarade och så sa det, hej, det här är Erik Penser, han har ju väldigt så här pondus i rösten, har han. Han är otroligt vänlig och han har lärt mig otroligt mycket om prioriteringar i livet. Samtalen jag har haft med honom har jag alltid försökt skriva ner, för han säger så mycket kloka saker igen.
Mm.
Men jag har många gånger bara gått rätt fram till någon. Almedalen har varit ett sånt där tillfälle där det är många personer man kan haffa. Och då är det viktigt att vara kort och koncis, att folk inte tror att man är helt galen. Snabbt förklara varför man når ut och vad man vill. Och ju, vad ska jag säga, en viktigare person att man gör klart och tydligt. Sen är det viktigt, tycker jag, att alltid tänka på vad man kan ge tillbaka. För man kan alltid ge någonting tillbaka.
Mm.
Man kan alltid vattna den andra relationen.
Mm.
Jag har svårt för de personer som bara hör av sig och skriver så här. Finns något uttryck, liksom, can I pick your brain eller någonting? Och då blir det lite så här, men jag har inte alltid i världen att jag bara kan hoppa in här och vara din liksom, hobbykonsult. Liksom. Och det är på samma sätt när man sätter ihop två personer, att man inte vet att den andra personen är knasig, utan de här två personerna har någon fin dynamik och att ses båda två.
Mm.
Så man behöver tänka till lite.
Mm. Men du sa en sak innan som var lite så här, det är ingen som är intresserad av mig, sa, eller det var av att hacka på mig. Du sa något så där i samband med att vi pratade med om sociala medier. Det känns som att du är en liten underdog som liksom kommer, du är ju väldigt framgångsrik och, men du jobbar lite bakom kulisserna på något sätt. Har det aldrig varit jobbigt för dig?
Det som har varit väldigt många gånger, och det är det jag menar i det här typiska tjejiga, att många förutsatte att jag skulle ha någon avundsjuka mot henne. Och jag måste säga att det har varit vår framgång att vi alltid har hyllat och stöttat varandra.
Mm.
Och det har jag, hoppas jag att folk fortfarande ser och kan ta kännedom av. Jag tycker att Mila de Poretto och Ebba von Sydow är två sådana fantastiska förebilder också. Mm. Jag känner dem båda två. De är två urtrevliga, varma, mysiga människor. De finns alltid där om man ber om ett tips eller råd. Och de är bara 100% äkta, genuina. Är schyssta mot varandra. De liksom hyllar varandra och andra omkring dem. De tycker jag också är jättebra förebilder. Vi pratade tidigt om liksom framgången och vad kan vara liksom misstagen man gör. Jag tror att om kanske jag och Isabella bara hade fortsatt på det här ekonomistaspåret med podd och gruppen och liksom böcken och så vidare. Mm. Då var ju jag till exempel vardagsekonom i Nyhetsmorgon och vi gjorde föreläsningar. Hade vi bara kört på det spåret, då hade det funnits ett värde av att vi båda två hade lite olika profiler. I vår podd hade vi ju, jag var lite mer nörden och hon var kanske lite mer en, vad ska jag kalla för, en normal kvinna som ville spendera lite mer. Och vi hade i alla fall väldigt olika inriktning på ekonomin så att många kunde känna igen sig någon av oss. Men sen när vi skulle starta liksom företag som höll på med att liksom fast moving consumer goods, då är det ju jätteviktigt att man har tydliga roller. Och det hade vi. Och jag vet inget konsumentföretag, vare sig det drivs av män eller kvinnor, där grundarna sitter och har samma roll. Så de där frågorna har jag aldrig riktigt förstått mig på. Jag tror en annan sak om det är liksom två tjejer i ett musikband eller, alltså, inte vet jag, inom skådespeleri eller man står på en scen då.
Mm.
Men det gjorde ju inte vi. Vi startade ju bolag och hade olika roller. Isabellas roll var ju att vara ansiktet utåt i Löwengrip. Sen i Flatter exempelvis, skomärket, där är ingen som syns. Då pratar vi aldrig om grundarna. Sen är ju hon en person som folk verkligen älskar att ha åsikter kring och är extremt nyfikna kring.
Mm.
Men hon har ju byggt upp hela sitt liv. Det är ju vad hon har sysslat med halva livet liksom.
Mm.
Det har aldrig varit mitt intresse eller roll så att säga.
Du vill driva bolag?
Ja, och jag undrar om man hade ställt samma fråga till två män. Jag har aldrig hört det ställas. Det är något konstigt att man underfattar.
Att man tror att ni ska vara avundsjuka på varandra.
Varför förutsätter man det? Det förstår inte jag.
Nej, jag tycker också att det är konstigt. Varför skulle man förutsätta det liksom? Ja. Eller att du skulle vara avundsjuk eller?
Eller att jag vet inte. Jag har ibland haft svårt för den. För jag känner ju hela tiden att jag hade den rollen jag älskade. Och jag tror att Isabella har känt samma sak hela tiden. Vi pratade ofta om att vi liksom hade som på en fotbollsplan två bollar som dribblades framåt bredvid varandra. Och vi skötte våra saker på vår sida av planen. Och då kunde vi också agera snabbt framåt. Våra roller var tydliga. Vi var nöjda med dem. Och det är jag väldigt glad över. Och sen har vi haft väldigt raka rör hela vägen också.
Ja, det här med systerskapet är intressant och det väcker mycket känslor kan jag säga. Därför att det finns så olika bilder av det. Så det finns ju vissa som tycker att, och det kommer upp ofta i den här podden. Ja. Vissa tycker att kvinnor är de bästa stöttepelarna och andra har din upplevelse utav det. Så det är väldigt, väldigt, väldigt olika.
Jag har också varit intressant att tänka på det här med avundsjuka för att båda mina syskon upplever jag, Kalle och Hildur, att de är extremt smarta. Jag ibland beskriver mig själv som det svarta håret. Fåret.
Svarta håret.
Jag är precis som en blond också. Men Kalle kanske inte är riktigt länge. Men de är båda läkare och super smarta. Har alltid liksom gått igenom högsta betyg på alla provkurser. Liksom. Och så kommer jag där, lite snabb och ibland slarvig. Men min syster som var så himla bright och stora syster och hennes ord var min lag när jag var liten. Hon var ju alltid så himla schysst mot mig. Hon beskyddade mig. Det var några killar i klassen som var rädd för en kille. Och vår lärare gjorde ingenting. Och då gick jag emot den här killen och han hotade då att skicka sin kusin på mig. Och då kom min stora syster nästa dag och satte sig i klassrummet. Och efter det så slutade han med de här hoten mot alla. Och det har jag sagt till henne i efterhand, liksom, vilken fantastisk gest. Men många stora syskon är ju inte alltid så schyssta mot småsyskonen. Men jag har aldrig känt mig avundsjuk på min syster. Och det har ju klart påverkat mig, hur jag är mot andra kvinnor.
Men det är klart att det där spelar roll. Liksom.
Mm.
Och jag tänk så här också, det har funnits begränsade bilder när det finns begränsade platser för kvinnor på toppen.
Nej, så är det ju inte.
Det är ju inte så, men det finns ju en bild utav det.
Mm.
Vilket har gjort att, tror jag, att många kvinnor sparkar neråt.
Mm.
Det är mångas upplevelse. Men oftast äldre kvinnor. Jag hoppas och tror att det försvinner. Studier visar ju att kvinnor är bättre på att befordra kvinnor.
Mm.
Men sen måste man ju också tänka på, för vi säger att kvinnor jämför oss med varandra och vi är, som du säger, avundsjuka. Men tänk på hur vi porträtterar oss i media. Du ska vara snygg så här. Du ska vara, alltså, förstår, vi skapar ju allt det här med. Jag har ju en jättepåverkan på det också.
Ja, det är ju en väldigt press på kvinnor också, hur man ska vara.
Ja, så tänk på då vad det sätter, alltså hur vi jämför oss i utseende. Och du ser lite så eftertänksam ut nu.
Jo, men jag känner igen mig allt här. Och det är därför jag också säger, liksom, gå tillbaka till vad är rätt för mig och good enough. Och sluta det här med att jämföra sig med alla perfekta. Och som du säger, man kan ju bli döstressad bara man öppnar en sociala medieapp och bara se hur perfekt allas liv är.
Ställs ju alltid mot varandra på något sätt.
Jag kommer ihåg för massa år sedan, jag hade någon sån här Facebook, ledde någon sånt event och så var det en kille som kom och pratade om de orden som användes mest på Facebook och det var liksom, jag äter en fräsch sallad och jag är på väg till New York.
No.
Vad är det här för liksom glida liv? Nej, det är viktigt att ha en form av reality check. Vem är jag? Vi föds och vi dör ensamma. Det viktigaste man har är ju på ett sätt kontakten med sig själv. Och veta också hur mycket man styr sin vardag själv. Och jag brukar titta mycket på det här med syntetisk lycka också. För varken du och jag kan ju ha samma uppfattning om vad är lycka. Är det att solen strålar ute nu eller att det är maj eller vad är det? Utan syntetisk är ju vår upplevda lycka.
Mm.
Är det här samtalet trevligt? Smakar kaffet gott?
Mm.
Det går ju att hitta glädjeämnen i det stora och lilla. Det finns ju inte en regelbok för vad lycka är.
Mm.
Så man styr ju så oerhört mycket själv. Man styr sin stress, man styr sin olycka. Till stor utsträckning. Sen är det klart, hade du och jag fått i Nordkorea så hade jag nog haft, har man lite olika utgångspunkt. Men vi pratade tidigare om att alla har samma förutsättningar. Och särskilt i Sverige där vi alla har möjlighet att liksom gå igenom grundskola.
Mm.
Och utan att behöva betala för att få högskola eller universitetsutbildning så har vi ju under en väldigt stor del av livet samma förutsättningar.
Mm.
Och det gör ju ändå att fler borde kunna hitta en lycklig väg i livet.
Mm. Ändå har vi inte så bra meritokrati i Sverige. Mm. Vi är jättebra på jämställdhet och liksom feminism på bredden så här, men inte upp och spränga glastaket. Där är vi ju fortfarande inte.
Men jag tycker, jag kommer ihåg, nu får jag citera Erik Penser igen, men han berättade ju för mig hur han hade kommit till Stockholm från Skåne och hur han också hade varit blyg men vågat ringa upp de här människorna han ville träffa och komma på visit. Det här ska jag gissa i 60-talet. Han gjorde det och då gick man väl till den personens kontor och skakade handen mer eller mindre. Men våga ta kontakt. Vad är det värsta som kan hända? Det är lite den devisen jag har gått. Våga söka det här jobbet. Våga stå på dig. På tal om det här med reflektion och jobba med sig själv. Skriv lister på dagen eller kvällen när det passar dig. Med vad är det som gör att du är fantastisk? Att man behöver jobba med det där i sig själv. Och sakta men säkert, det är ingen quick fix. Så hittar man förhoppningsvis den här tryggheten och värdet i sig själv. Så att man kommer dit man vill.
Ja, men så man vågar göra det här som du gör då också. För det kräver ju mycket mod. Alltså.
Ja, och det hittar man inom sig själv. Ibland har jag hört kvinnor säga att man blir kär i potential i någon annan person. Och det är på samma sätt att väldigt mycket den här potentialen du har inom dig utvecklar dig själv. Det är klart att man kan, som vissa säger, bli född med guldsked i mun och allt vad det är. Men man bygger väldigt mycket sin vardag själv. Börja tänka om du liksom lägger hinder för dig själv. För det är lätt att göra.
Mm. För vi har ju pratat mycket i ditt avsnitt nu om att du är ganska sådär rak och tydlig och ganska tuff skulle jag vilja säga. Alltså som stark så, som person. Men när är du sårbar?
Ja, att vara sårbar är ju också jätteviktigt för att kunna vara stark.
Det var därför jag...
Verkligen. Jag upplever inte att jag har problem och det är ju tufft ibland att säga. Mm. Nu gjorde det ont. Nu klarar jag inte mer. Och det gör jag väldigt ofta. Mer privat än på jobbet. Men jag har inga problem. Och jag, i det där så har jag heller inget problem att säga, men det där kan inte jag eller det där kan du bättre.
Mm.
Jag gillar ju gärna att puffa fram andra.
Mm.
Och det lärde jag också mig mycket av Hermin på L. Hon var väldigt bra på att lyfta fram andra och andra kvinnor.
Mm.
Och det gjorde att man växte väldigt mycket. Mm. Jag hade också en chef på Öhman och jobbade som heter Rolf. Han var också militär. Han var också väldigt bra på att liksom, det där kan du göra. Lyfta fram andra. Jag är inte bäst på allting.
Mm.
Och det kan man väl kalla för en form av sårbarhet. Att man, chefen är inte den som löser och kan alla problem. Utan det är teamet som gör det tillsammans.
Mm.
Men jag är absolut sårbar och öppen med liksom, här gjorde det ont.
Mm.
Jag tycker det svåra är i dagens samhälle med att det finns väldigt många monologa vägar. Mm. Kommentarer och mejl och så vidare.
Mm.
Och då blir det här med knepigt.
Mm. Men det är ju sårbarhet, det är ju supersvårt. Mm. Och det är många ledare som har svårt för det. Och så att visa att man också är en person.
Mm.
Och inte bara så här, jag är chefen här och den perfekta stjärnan. Utan att det också... superviktigt att vara sårbar som ledare.
Absolut.
Det skapar förtroende och tillit och sådär.
Jag kunde säga att det var tufft och det här gjorde ont och idag är jag svag.
Mm.
Vi hade väldigt mycket den devisen tidigt det här med för att få in det här med rak kommunikation i organisationen. Att just om man hade en sån dålig dag eller någonting tufft hade hänt, att man liksom direkt på morgonen skulle berätta det. Igår hände någonting jobbigt i familjen eller någonting. Idag mår inte jag så bra eller jag är sårbar eller jag kanske bara har vaknat på dåligt humör. Det är ingenting som ni har gjort. Och det var också väldigt skönt. Det kanske också var så att någon var ledsen för någonting och hade inte lust att prata om det hela dagen.
Nej.
Man kanske hade brutit upp en relation eller någonting och så bara säga det direkt kan ju också göra att det blir lättare att vara sårbar.
Mm.
Men inte att alla går runt och tassar och gissar.
Nej.
Utan ut med det. Och det kan vara väldigt skönt.
Ja, det var bara en sån fråga jag ville komplettera med när vi ändå har pratat mycket om att vara tuff sådär. Och vi måste börja avrunda, för vi har börjat gå över tiden här. Vi har
babblat massor här.
Ja, vi har gjort det. Jag skulle kunna prata mycket längre till. Nu börjar vi fördjupa oss i ämnen här. Mm. Men är det något du känner nu att du vill lyfta med dem som lyssnar? Eller?
Bara att fylla på det här, att verkligen ta vara och ta hand om sig själv. Om man känner att man inte lever i ett harmoniskt liv, att det verkligen finns enkla små steg att ta tag i livet och förändra, att vara medveten om att det inte är andra som styr dig, utan att det mesta som händer i ens liv påverkar man själv, och ta tag i det, ta liksom makten över sitt eget liv och börja förändra det. Och känner man till exempel att man har den här offerkoftan på sig, eller man lever inte det livet som man vill, privat eller professionellt, sätt på dig en kofta och kasta av den ikväll då. Mm. Och säg så här, nu blir jag av med den här vidriga, varma, kvävande offerkoftan. Nu är jag fri. Mm. Nu ska jag bygga ett härligt liv för mig. För det går om man vill. Mm. Men man måste bestämma sig. Och ingen annan kan göra det åt dig. Nej. Det är inte någon annans fel eller rätt. För man bestämmer själv vad man upplever och inte. Så in med lite mer positivism till dig själv. Och den positivismen kommer att svälla över till andra och till andra kvinnor. Mm. Så att alla får en bättre framtid framåt om fler och fler gör det.
Mm. Det är en väldigt bra slutkläm. Mm. Så vi säger tusen tack för att du har varit här.
Tack. Tack för att du kom hit.
Ja, precis.
Får du ut och cykla och bli varm igen.
Ja, precis. Tack för att jag fick komma.
Och tusen tack till alla er som lyssnat på veckans avsnitt. Glöm nu inte att prenumerera, ge betyg, allt det där som verkligen hjälper mig i jobbet med den här podden. Så får jag önska er en fantastisk kommande vecka, och så hörs vi på onsdag igen.